Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, välkomna till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela.
Hej.
Hej, Tove, Daniela. Vi har en gäst här idag, som vanligt. Och idag har vi Erik Ljunggren som är chefredaktör på Metro.
Hej.
Hej Erik. Och såklart så har vi våran vanliga favoritgäst Fredrik Okazaki eftersom vi sitter i Fredriks studio och spelar in.
God dag. Erik.
God dag.
Hej.
Så vi har ett tema idag som vanligt. Eller hur Tove? Vi ska prata om service. Det har vi alla ganska mycket att säga till om. Tycker jag.
På olika sätt. Sätt och vis, ja.
Olika nivåer.
Och så. Och då kan man ju fråga sig varför vi bjudit in Erik till det här.
Det kan man fråga sig.
Ja.
Han ger ju jättedålig service tycker jag.
Du har fortfarande inte kommit hem till mig och prövat min carbonara.
Det är sant. Ja. Det är sant, jag ska göra det någon dag.
Nej, det finns ju faktiskt lite anledningar.
Ja, det gör det. Erik är ju extremt välrenommerad när det kommer till service. För han äter ju otroligt mycket mat och går på restaurang hela tiden. Och
du får det lite att låta som att jag väger 280 kilo nu.
Gör du inte det?
Nej, 180 kilo.
Ja, men då så. Du ser bra ut i alla fall.
Tack
så mycket. Vad heter det? Du bär det väl.
Tack,
han har en bra ämnesomsättning.
Ja, väldigt bra ämnesomsättning. Nej, vi har bjudit in Erik för att han har dels varit chef på DNs matavdelning kan man väl säga i många, många år. Hållit i...
Jag höll det. Chefen för matavdelningen är Elin Peters, matredaktör. Mm. Men jag var ansvarig för Guldraken och för Krogkommissionen.
Bra förtydligande. Men det var också väldigt viktiga delar av Stockholms matvärld. Både Guldraken och Krogkommissionen och... Också hängt väldigt mycket med A.A. Gill.
Ja, det har blivit så.
Du kan berätta lite om honom kanske.
Jag är otroligt förvånad över att jag får hänga med honom eftersom det är den stora idolen. Vi skulle inför Guldraken hitta någon som kunde dela ut en gästdrake hade vi kommit på. Mm. Så funderade vi på vem vi ville ha i hela världen. Och så tänkte vi att vi skulle gå efter matvärldens Leo Messi eller Maradona. Vi kommer ju aldrig få honom, han är säkert för dyr och han har inte tid. Men vi skrev ett brev och han tackar ja och kommer över. Och det visar sig att han älskar Sverige.
Ja,
så han har kommit gång på gång på gång. Och jag var åt middag hos honom här veckan i London och vi har blivit goda vänner. Så det känns skithäftigt.
Faktiskt. Han kan ju vara bitvis lite vass.
En aning, ja.
Brukar man väl kategorisera hans stil som...
Och
kan väl både, jag kommer ihåg att jag läste någon gång att han recenserade en krog och tyckte att servisen gick omkring som spöken.
Det var väl en Stockholmskrog.
En Stockholmskrog, vi behöver inte nämna vilken. Precis.
Ska vi vara snälla i den här podden?
Ja, men lite snälla är vi.
Okay.
Vi behöver inte liksom, det handlar inte om att hänga ut folk. Men
det var en väldigt rolig recension.
Det var en rolig recension, men han är ju lite vass när han beskriver service. Mm. Och det passar ju kanske bra in idag, det vi ska prata om service.
Mm. Då måste jag fråga, är han likadan då privat? Så att säga, när man går ut med honom kan han så
han är absolut
snärta
vass.
Till?
Ja, det kan han göra. Mm. Vilket jag tycker om. Jag tycker om människor som är raka. Hans stil passar mig väldigt bra. Och han är ju god vän naturligtvis med alla toppkockar förutom Gordon Ramsay som jag tror uppriktigt hatar honom. Men med hästen och company. Och han är lika hård mot dem. Och mot sina vänner och mot sin fru och mot sina barn. Och med hård menar jag rak.
Det låter ju jättehärlig kille.
Han är det. Jag får bara ihop er över en Ja. Jag höll på att säga över en öl, det vore dumt eftersom man är alkoholist.
Ja, det ska vi inte
göra. Och vad tar om det så har jag faktiskt tagit med mig ett vin idag.
Snygg övergång!
Eller hur? Mm. Ja. Och förra gången så gnällde Daniela lite grann på mitt val.
Va? Vad var det för något?
Ja, det var en Bordeaux.
Okej, okay. Mm. Var det det som var felet? Eller var det...
Ja, okay. Så den här gången har jag tagit med ett helt annat vin som också var halvfull. På något sätt druckit halva
flaskan. Du tar med slattar. Vi får bara dricka Tobis slattar, det är den där vi är värda här.
Men precis, det har blivit så, men jag lovar det ska inte bli så i framtiden. Och jag kan egentligen inte säga så mycket om det här vinet, mer än att det kommer från Slovenien.
Mm-hmm.
Jag var ju där för inte så länge sedan på en resa och producenten heter Kleenech.
Jag älskar
sina känd viner. För faktiskt sina orangea viner.
Ja, nu vart jag väldigt glatt överraskad, Tore. Ja,
eller hur? Ja. Jag tänkte på dig här. Ja.
Det här får man ju helt osökt att tänka på Metros nya vinskribent.
Det var det.
Klara Grabe som var den första som serverade mig orange vin. Mm-hmm. Så tack för den upplevelsen, Klara, och välkommen till Metro. Glöm inte att läsa henne i Metro varje vecka.
Oj, vilken plugg han fick in här.
Ska man inte göra sånt?
Ska vi hålla...
Jag får ju inte betalt för det här, så då måste ju få ut av det.
Betalt kommer du aldrig få för det här, men du får däremot komma tillbaka nu flera gånger.
Tack så hemskt mycket. Jag kommer
för att betala av den här reklamen som du gör.
Nu kan vi också säga så här att vi är väldigt glada över att Erik är här och han får göra
mycket
reklam
man
vill för Metro.
Det är därför du är här också.
Tack. Ja, tack.
Faktiskt inte bara som poddgäst utan bara för att vi tycker att du är mysig att hänga med också.
Tack, detsamma.
Mm. Mm. Så varsågoda och smaka så får vi se efteråt
vad, vi tycker.
Vad ni tycker. Mm.
Mm. Jag kan ju redan säga att det är tummen upp från förra gången för mig.
Mm. Mm.
Ah, väl, vi går tillbaka till service, för det var ju därför vi kom. Dricka vin och prata service. Hur stor del av restaurangbesöket och upplevelsen är service, tycker du, Erik?
Lika stor del som resten. Jag vill ha med mig någonting från ett restaurangbesök.
Mm.
Det kan vara utsikten, det kan vara maten, det kan vara lokalen. Eller så kan det vara servicen.
Mm.
Om en av de sakerna sticker ut på ett positivt eller negativt sätt så kan det för mig göra eller förstöra krogupplevelsen.
Så dålig service, fantastisk mat, då kanske du inte går tillbaka till den restaurangen?
Nej, det skulle jag nog inte göra. Beroende på varför servicen är dålig. Mm. Om det är för att det är en nyanställd person som inte har järnkoll på varenda druva, då är det klart jag kan komma tillbaka. Men om servicen däremot är otrevlig eller ännu värre korkad, då så kan det absolut få mig att lägga mina pengar på en annan krog.
Tycker du att du är bra på att bedöma om servicen är dålig på grund av att se att de är underbemannade eller att de stressar eller att de bara är lata? Kan du liksom märka den skillnaden?
Jag tror det. Mm. Jag har säkert fel ibland, men jo, det tror jag att jag kan göra. Det är väl också ett tecken på när man har blivit duktig på sitt jobb, är när man kan hantera stress och underbemanning.
Mm.
Kan man inte göra det i servicebranschen så tycker jag nog faktiskt inte att man ska jobba i servicebranschen.
Nej. Vad tycker du, Tove?
Ja, jag håller med. Nej, men jag tycker att service till och med ibland kan vara viktigare än maten.
Mm.
En riktigt bra serviceupplevelse kan ju faktiskt släta över en måltid som inte har varit så bra. Däremot kanske man inte går tillbaka till restaurangen, men man kan gå därifrån och känna sig nöjd.
Mm.
Därför att servicen har varit väldigt tillmötesgående och lyssnat på om man har några åsikter till exempel. Så jag kan tycka ibland kan service faktiskt vara viktigare än maten.
Mm. För det kan liksom överbrygga någon sorts... Maten kan vara halvbra, men servicen är så otroligt fantastisk och man känner sig så otroligt omhändertagen att det blir en vinnande kombo ändå.
Mm, absolut, absolut tycker jag. För tvärtom är ju faktiskt värre.
Mm.
Det kan vara, men du kan gå och äta, du kan äta någonting gott, men om servicen är riktigt, riktigt dålig och oförskämd eller någonting, då förstör ju det matupplevelsen också. Det spelar ingen roll om det är, såvida inte maten är helt himmelsk, vilket det också kan vara, men för det mesta. Så.
Men för mig, det känns som att, lite fånig jämförelse inskar nu, men det, krogar för mig är lite som vänner. De ska tillföra någonting. De kan antingen få mig att skratta, eller de kan vara lite mysiga att hänga med, eller det kan vara kompis som man bara sitter tyst med och tittar på film i en soffa. Det ska vara någonting med den här restaurangen som gör att jag vill komma tillbaka. Och det kan som sagt vara maten, eller servicen, eller utsikten, eller vinet, eller...
Mm.
Så kan vi hålla på sådär.
Mm. Vad är bra respektive dålig service då? För jag tror att det är ganska svårt att säga så här, vad är bra service och vad är dålig service. Men vi har ju alla några saker som man kanske tänker på när man går ut och äter. Att det här för mig var perfekt service. Mm. För några är det ju om alla i servicen serverar kvinnorna först. Det kanske någon tycker att det är fantastisk service. Jag tycker att det är katastrof. Någon kanske tycker att det är fantastisk service om de bara säger ja tack och amen till allting gästen.
Du gillar restauranger där kvinnor inte får pris på menyn, om jag känner dig rätt.
Ja, nej. Nej, men det är liksom, vad är definitionen för er av bra service?
Jag tycker om intelligent service. Service som känner av gästen och vet var man ska lägga nivån.
Mm.
Som slutar prata när de ska sluta prata och fortsätter prata när det är läge för det. Jag så gillar inte korkad service.
Service,
ja, lyhörd service.
Tove?
Jag måste ju tyvärr erkänna att jag är kan vara en ganska besvärlig gäst.
Tycker du?
Nej, vad menar du med det, Daniela?
Jag äter ganska mycket.
På vilket sätt? Berätta. Hur är du besvärlig? Jag måste lära mig lite.
Ja, eller jag kan tycka själv att jag frågar ju väldigt mycket hela tiden. Mm.
Men frågar du mer liksom kritiskt eller nyfiket?
Ja,
du vet både att din blick inte syns i podden.
Nej, jag vet. Jag försöker förmedla min blick genom min ton. Både och.
Jag kan avslöja att blicken tyder på att det är kritiskt. Ja.
Nej, det är både och. Och Tove fotar också väldigt, väldigt mycket allting hela tiden. Och man får inte röra maten förrän hon har fotat. Och så pratar Tove väldigt, väldigt högt.
Så kan man säga. Väldigt...
Jag är ju mer den tystlåtna, blyga typen.
Precis. Eller hur, där. Okay. Nej, men jag fotar allting. Jag fotar verkligen allting. Och det kan ju vara lite besvärligt till exempel. Men sen vill jag också veta allting om rätten. Och det beror ju på mycket, därför att allting jag gör, inte allt, men väldigt mycket sparar jag. Jag skriver ner. Jag har ett litet bibliotek, så att säga. Och när man bloggar då, som vi gör, då vill man ju veta exakt vad som har hänt med den här rätten, eller om det är någonting som man undrar över eller någonting som är knasigt. Då.
Nu inser jag att det lät som att jag inte tycker om att äta med Tove, men jag tycker jättemycket om att äta med Tove. Jag tycker att det är jätteroligt och jag har väldigt roligt åt många saker som händer under våra måltider. Så att,
det är bra att det är jag som är den besvärliga och du är alltid den trevliga gästen.
Ja, eller hur?
Man måste ju ha de rollerna.
Jag är inte det.
Men om du går ut och äter på en krog i Stockholm som är på något sätt konkurrerande och de vet vem du är, hur beter du dig då på den krogen?
Konkurrerande med vad? Jag jobbar ju inte på krog.
Ja, fast du har ju med vissa krögar att göra och med andra inte.
Ja. Nej, jag ser, för det första ser jag aldrig andra krogar som konkurrerande, vem jag än jobbar med och vad jag än gör.
Men försöker du vara lite extra snäll?
Nej, jag försöker inte vara extra snäll alls, men jag tror att... Nu vet inte jag, folk kanske tycker att det är hemskt att ha mig som gäst. De kanske sitter och lyssnar på den här podden och bara, va, Daniela är ju världens sämsta gäst. Hon gör ju så här.
De kanske blir jättenervösa liksom. När du kommer. Nu kommer Daniela, nu måste vi komma.
Nej, men jag tror inte det. Jag tror att jag känner mig ganska så här, jag vet inte om de ens vet vem jag är liksom, när jag går ut och äter oftast. Om jag inte går till kompisar liksom.
Mm.
Däremot så tror jag att jag blir snabbt sur. Jag är en sån gäst som, jag blir ganska snabbt sur om jag märker att... någon typ hitta på någonting, eller du vet, jag frågar om någonting som jag inte vet och så får jag ett svar som inte är riktigt ok. Då blir jag blir sur, liksom. Jag kan vara en sur gäst och sen kan jag typ ignorera servicen efter det.
Kunde du vara likadan på andra sidan?
Nej.
Att vara sur mot gäster?
Nej, jag har nog aldrig varit sur mot en gäst. Däremot har jag ju sagt ifrån till gäster som har gjort fel, och jag har ju slängt ut gäster som har gjort fel.
Gjort fel hur?
Nej, men inte uppfört sig. Alltså varit för fulla, varit otrevlig mot någon i min personal. Det var ju det värsta som kunde hända. Otrevlig mot mig, det kan jag hantera. Men otrevlig mot min personal, då blir jag lite som en lejoninna liksom.
Ja, för det är lite så man tänker också. Om man står på andra sidan. Mm. När vi kan vara ganska krävande kanske som gäster och sådär. Men hur mycket ska man tåla då att en gäst...
Nej, jag är nog ganska... Jag är väldigt strikt där. Jag är också väldigt bra på att inse när... Om jag har gjort fel eller vi har gjort fel eller någon på min restaurang har gjort fel, då är jag ganska snabb på att märka det och åtgärda på en gång. Och jag tror att jag är ganska bra på att åtgärda det. Jag vet inte.
Det är märkligt det där, för du bad mig att komma på en bra serviceupplevelse. Och det hänger lite ihop med en gång då en krog som du jobbade på ställde till dig och gjorde fel.
Du kanske ska berätta om det.
Ska jag göra det nu?
Ja, gör det. Tar vi och leder på.
Det är nämligen den historien som...
Nu kanske vi får höra om Eriks värsta serviceupplevelse och där jag var inblandad.
Jag önskar att det var så. För det hade varit lite mindre insmickrande. Nej, det är faktiskt precis tvärtom. Och det hänger också ihop med det som jag tycker är smart service. För jag försöker se restauranger från restaurangens perspektiv och inser att om du får gästerna att känna sig speciell på ett positivt sätt, så kan det vara smart ekonomiskt. Om du gör någonting som sticker ut, så kommer den kunden att bli en reklampelare för din krog.
Absolut.
Och kan göra att du tjänar pengar i framtiden. Och den här kvällen som var på matbaren var en kväll som antingen hade kunnat göra att jag aldrig någonsin kom tillbaka till matbaren, eller som i det här fallet gjorde att jag säkert har skickat 300 pers på 2000 krogbesök till matbaren, just därför att du räddade situationen. Det var vi firade ettårsdag, jag och min blivande fru. Jag skulle gå på ballett på Operan och sen skulle jag gå på matbaren efteråt. Och jag hade förberett. Det skulle bli ett sent bord, jag hade bokat det. Jag var där i förväg på eftermiddagen och sa till att vi skulle bli sena. Jag köpte blommor som skulle stå på bordet, såg till att det blev rätt bord. Jag hade liksom preppat för ettårsdagen. Jag ville imponera
på stort.
Jag ville slå på stort och imponera på Marike. Vi klädde upp oss, vi var fina. Vi gick på ballett, vi promenerade därifrån ut med vattnet. Kom bort precis när jag sa att vi skulle komma. Jag antar att när stänger det, 10 eller 11?
Ja, köket stänger 10.
Ja, och vi var där 10:15. Vilket jag hade sagt att det skulle vara. Öppna dörren och möts av, vi har stängt. Ja, absolut, men vi har bokat. Ja, men det är tyvärr, sista bordet 10:00, vi har stängt.
Inte av mig då?
Det var inte av dig.
Nej.
Ja, men nu har vi bokat och jag sa att vi skulle komma vid 9:45 och klockan är 9:15 nu. Ja, men vadå, köket har stängt. Vi har stängt av, ni, tyvärr. Då har det blivit något fel. Jag ser ingenting här i bokningen om att ni har bokat. Okej, okay, och då började jag bli lite sur. Vi står där uppklädda, vi var på gott humör och de är på väg att förstöra hela kvällen. Så jag gav mig inte. För det är en av de saker som jag har lärt mig genom åren, att aldrig någonsin ge mig. När jag vill ha ett bord så får jag ett bord. Behöver du fråga 3 eller 4 gånger så gör det. Det brukar lösa sig. Så till slut så kommer någon ut från köket och förklarar att vi har på riktigt stängt av spisarna. Vi håller på att städa. Jag är hemskt ledsen, det har blivit något fel. Men jag gav mig inte då heller, utan säger att ja, men ni får lösa det här. Sorry, vi har bokat. Det är ni som har ställt in det. Ni får fixa någonting. Det blir lite lätt panik. Vi sätter oss ner. Vi får ett glas champagne. Vi har fortfarande ingen mat. Och då kallas, och jag tror att du då var restaurangchef. Då kommer plötsligt restaurangchefen tillbaka som hade lämnat lokalen. Och fattar att...
Jag hade gått hem nästan.
Ja, om jag minns det rätt så fick du gå in och byta om igen efter att ha bytt om. Och kommer ut och bara styr upp och säger, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ni har klätt upp er, jag ser att det är en viktig kväll för er. Och jag ber om ursäkt, vi ska lösa det här. Vi har stängt av spisarna, allting är av, men... Sätt er ner och sen så får ni äta vad ni vill. Alla kalla maträtter, alla efterrätter. Bara ta det ni vill. Det är vi som har gjort fel här. Och det hör till saken att då visste inte du vem jag var.
Nej.
Du visste inte att jag jobbade på... Jag vet inte ens om jag jobbade på Dagens Nyheter då. Det kan ha varit innan. Utan det var en gäst, en vanlig gäst. Och vi satt kvar till 1 på natten och fick... Vad vi ville, vi fick den bästa möjliga servicen. Du stannade kvar i säkert en och en halv timme. Vi fick dricka vad vi ville, vi fick äta kalla maträtter, vi fick efterrätter, vi fick kaffe och restaurangen var öppen bara för oss. Och sen så kommer notan med siffran 0 på. Vi betalade inte en krona. Just för att ni skulle rädda situationen.
Ja, men det var ju så tydligt att det var vi som hade misslyckats med allting den kvällen. Så att för mig så var ju det ganska självklart att jag hade gjort likadant för. Som du sa, jag hade ingen aning om vem du var. Liksom.
Nej, men det gjorde ju, för det var ju smart. Och det är det jag vill återkomma till vad gäller service. För mig handlar det om att krogen ska vara smart. I det här fallet så tjänade, det kostade, var ingen aning, 2 000, 3 000 spänn för er den kvällen och säkert någon övertidstimme. Men det har ni fått tillbaka 100-falt.
Ja, men det är inte det det handlar om.
Nej, jag vet, men det är fortfarande en viktig detalj. Att man ska försöka tänka smart när man handskas med gästerna. Att det kan löna sig ekonomiskt.
Det är
inte för att vara snäll, det är för att överleva som restaurang.
Ja, men det är också för att man måste ju tänka på 2 saker när man jobbar med service. Det är att gästerna kommer ju hem till en på ett sätt. Och då vill man ju ta hand om dem så gott det bara går. Och är gästen... en trevlig, härlig person och man själv har gjort fel, det är klart att man måste fixa det. Då gör man ju för sina vänner. Precis på samma sätt. Men om gästen inte är en trevlig och man inte har gjort fel, då får man ju dra en gräns. För man kan ju inte bara vika sig för allting Så att otrevliga gäster eller folk som inte kan uppföra sig eller hur som helst. Där tycker jag att man har rätt som servicepersonal att säga ifrån. Och det måste man göra. Också så här, om folk är för fulla och det folk inte förstår är ju att en restaurang kan ju förlora hela sitt tillstånd om man överserverar gäster.
Mm.
Och de där konflikterna är jättejobbiga att ta och det blir ju jättetråkigt. Men det var ju ett bra, inte bara för att det handlade om mig, så var det ju ett bra exempel.
Nej, jag är på riktigt lite tråkigt att det var handlade om dig.
Det var bättre.
Ja,
men det var ju en dålig upplevelse som vände till någonting bra.
Ja.
Men har du haft någon riktigt superkatastrofupplevelse någon gång? Som inte lyckades vändas?
Jag kan ju, apropå intelligent service, ta min roligaste dåliga upplevelse.
Mm, ta det.
Det var på Harbor Island, Bahamas, för ett par år sedan. Vi sätter oss på öns bästa restaurang, vi äter en bra måltid och beställer efteråt in, så här i efterhand, lite ogrundlig anledning, limoncello. Och in kommer efter ganska lång tid och lite förvirring in en bricka med en helt klar dryck. Och jag säger, förlåt, men vi beställer limoncello. Ja, this is lemoncello. Okej. Så gick hon iväg och vi luktade och konstaterade att det luktade absolut inte citron. Det här luktar ju päron. Men ja, vi är ju inte de som liksom vill vara de.
Så
vi smakar på den och konstaterar att det är päron. Det är absolut inte en limoncello. Så hon kommer tillbaka och säger, ja, förlåt, men det här är inte limoncello. Oh yes. Nej, det är det inte. Och så slutar det med att hon ger sig inte. Hon fortsätter insistera på att den här fullständigt genomskinliga pärondrycken är en limoncello. Går iväg och kollar med bartenden. Och kommer tillbaka och säger, this is our take on limoncello.
Mm, smart.
Jag gillade den räddningen lite grann. Men samtidigt så handlade det om att hon försökte få oss att känna oss korkade i början.
Ja, det är inte
plus
bra.
Att hon själv var
kanske
inte lyhörd. Superintelligent.
Nej, hon var inte lyhörd.
Jag gillar att du försöker vända korka till inte lyhörd. Det är väldigt PK. Ja, gulligt. Ja.
Hon var inte så lyhörd. Ja, det var en ganska rolig historia.
Jag har en till dålig historia.
Ja, berätta den då.
Ska jag ta den nu?
Ja, jag tycker det.
Okej. Okay. En av våra gemensamma favoritrestauranger, Babbo. I New York. Jag kommer dit.
Men där är servicen alltid ganska dålig.
Nej, jag har fått jättebra service där.
Jo, jag med, men jag har också fått jättedålig.
Den här gången var den så ointelligent som den bara kan vara i USA. Förlåt USA, men mina sämsta serviceupplevelser är ofta just i USA, servicens hemland. Jag och en vän kommer dit. Det är jättesent, vi är jetlaggade, men vi vill äta och jag vill ha vinpaket och frågar, förlåt, men skulle vi kunna få dela på ett vinpaket? Nej, det går inte. Fast, jo, det går ju, det har jag fått göra här förut. Nej, tyvärr, det går inte, vi gör inte så. Och så håller han på att tjafsa lite och till slut så kommer de fram till att vi kan få ett vinpaket som vi kan få dela på. Och jag tycker, ja, det lät ju bra. Det var ju precis det vi bad om. Men föga visste jag att det som skulle hända var att de ger mig ett vinglas och min vän Rickard ett vinglas. Och sen så häller de upp ett fullt glas vin till mig. Men ingenting till Rickard.
Och så får du hälla över.
Och sen fick jag hälla över ett halvt vinglas till Rickard för varje rätt. Vilket var så oerhört märkligt och fick oss att känna oss jättekorkade, för vi fick sitta och hälla vin över fram och tillbaka i olika glas. De framstod som totala idioter för att det här hände gång på gång och ställde fram tomma glas. Och det var bara dumt. Det var bara ointelligent.
Mm.
Och det var inte bara det, det var en massa andra detaljer som var dåliga med den upplevelsen. Men det har också gjort att jag känner att det inte är en krog jag kommer gå tillbaka till i New York.
Därför
att, ja, det är jättesynd. Mm. För att de är, var tredje gång så är det fantastiskt.
Ja, faktiskt. Maten är alltid fantastisk.
Nej, inte den gången heller.
Inte, vad
nej,
synd.
Det var en genomgående usel.
Usel dag.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tove, har du haft någon riktigt dålig?
Nej, men vad jag tänkte, fast vad jag tänkte på lite var just att för mig handlar jättemycket av upplevelsen om vad det kostar faktiskt. Mm. Är jag på en fin dining-krog eller exklusiv krog, då förväntar jag mig en viss typ av service. Och är jag på en mer vanlig krog eller snabbmat eller vad som helst, då förväntar jag mig någonting annat. Mm. Och det är väl därför kanske som en av mina värre upplevelser var just på Osteria Francescana. Mm. Därför att där förväntar man sig
att det ska, att det ska vara så här
tipptopp. Det är trestjärnig krog, just nu också världens bästa enligt World's 50 best restaurant.
När var det här? Var det,
det var
nyligen,
förra eller? Det var förra året. Förra året okay. I maj. Mm. Och när vi var ju, det var ju lite att vi var sena tror jag också, de var väldigt stressade. Vi åkte ändå i god tid. Det här var ju, vi hade ju bokat i 2 månader innan och sådär. Men sen på vägen, Italien är ju ändå Italien, så hade det varit en bilolycka. Så när vi kommer åka den där, vi känner oss nästan liksom så här glada på väg i tid, då blir det då tvärstopp. Och vi vet inte hur vi ska bära oss åt. Det går liksom inte att svänga av. Vi vet inte vad som har hänt. Vi bara ser att det är kilometerlånga köer och så. Och jag ringer till restaurangen. Det här var en sen lunchtid. Och de säger, tyvärr, det är ju så. Ni måste komma max en halvtimme för sent, annars så går det inte. Ja, det var ju liksom hjärtat bankade väl på. Det var fruktansvärt bara att komma dit, kan jag säga. Men våran chaufför rejsade på, körde faktiskt precis lagligt, men det var ändå. Och vi kommer därför fram till restaurangen 40 minuter försenade ungefär. Mm. Och springer, och ni vet hur det är, sen man inte varit där förut. Och så kommer vi in och så vi börjar ta av oss och liksom hänga av oss där och placeras ut och så där. Då säger de så här, jag ser att du har en proffskamera med dig. Mm. Och här får man inte fota med proffskameror. Och sen säger de någonting som jag inte riktigt förstår, utan de säger så här, men om du vill så kan du, jag förstår i alla fall liksom inte, och jag förstår inte varför, för det här är första gången det här händer mig. Och för mig är det ganska viktigt att kunna fota om man går till en sån här restaurang, det är bilder som jag ska kunna använda kanske vid andra tillfällen och sådär. Så, så här, och jag, säger jag så här, men jag lovar, jag ska inte fota några människor, jag ska vara försiktig, jag ska bara liksom sitta här och så säger inte de någonting. Och jag tänker inte mer på det, utan det ska säkert gå bra då. Så jag tar ändå upp min kamera där och
Tove,
tar några bilder. Mm. Ja, och då efter ett tag då, så kommer ju då restaurangchefen fram och ställer sig över mig och säger så här, ta min typ på axeln. Jag vill att du lägger ner din kamera nu. Mm. Och jag bara känner så här, nu kommer han snart att kasta ut mig härifrån om jag inte sköter mig. Och det kändes ganska obehagligt tycker jag.
Jag förstår det, ja. För att när man blir tillsagd så där lite som att man är ett barn också, det blir ju en väldigt, det är svårt att hämta sig från det.
Ja, precis.
Men hur då ska nu eran liksom, er relation fortgå under resten av måltiden?
Och på något sätt så är det, och det var, nu ska vi se här, man kunde ju då fota med mobilen. Mm. Men jag vet ju till exempel i Japan. Där så har man infört foto på förbud. Men det framgår ju också väldigt tydligt på hemsidan. Ofta står det här kan man inte fota. Vi vill att ni ska uppleva, ha en upplevelse som inte störs av att någon sitter och fotograferar. Mm. Eller vad det nu kan vara. Men då framgår ju det, då vet man ju det innan. Mm. Och då är det inga problem.
Och det stod ingenstans på Studieförhållandeskolans hemsida?
Ingenstans. Och de sa, behöver du bilder, kan du mejla oss så kan vi skicka färdiga bilder till dig. Mm. Men jag fick ju då fota med
mobilen
och jag såg att det var några som hade såna små, små vanliga så här, kameror. Liksom. Mm. Och jag har faktiskt köpt en sån här liten kamera efter det för att kunna ha med mig ut om det så att man inte får fota med proffskamera.
Men intressant det här, eftersom vi pratar om service, så är det ju så här, hur kände du med restaurangchefen sen? Hur var eran rapport efter liksom det?
Nej, ärligt talat, jag kommer inte ens ihåg honom.
Nej.
Jag vet inte, så här efteråt, jag skulle aldrig kunna säga vem det var.
Nej.
Vad som var det roliga var, eller vad som var lite så här, precis vad jag berättade förut, det var att när vi väl började äta så hade vi glömt. Ja. Då var det borta. Mm. Maten var helt fantastisk. Mm. Men serviceupplevelsen glömmer man ju inte. Så är det ju.
Ja, den räddades ju då. Du har kanske glömt allting annat som hände under den middagen, men inte det. Och den räddades ju av maten.
Ja, för maten var ju... Ja. Så de räddades upp där. För det var verkligen helt fantastiskt. Så. Mm.
Ofta är ju de riktigt dåliga eller märkliga serviceupplevelserna, åtminstone i min värld, är utomlands. Ja. Och särskilt i södra Europa.
För mig hade ju en konstig upplevelse på Lavendom i...
Ja, berätta.
Tyskland. I mean, det var ingen specifik. Det var bara det att servicen var så stel. Och du frågade hur jag är som gäst. Mm. Jag är väldigt skämtsam, tror jag, som gäst. Att jag vill gärna att det är liksom att folk skämtar med mig. Mm. Att de typ ler och skrattar och typ i alla fall låtsas att de tycker att jag är charmig liksom.
Är det möjligtvis lite svenskt av oss? För jag är ju likadan.
Nej, det tror jag inte att det är faktiskt.
Det känns ju som att det inte är supervanligt att skämta på trestjärniga krogar i Paris.
Men jag tycker att det blir nästan viktigare att göra det, för att jag kan tycka att det är lite obekvämt att gå på finkrog. Jag tycker att det blir för stelt, jag kan tycka att atmosfären blir lite tung. Så när jag går in på en krog, då vill jag känna att det är lättsamt. Jag är ju där för att ha kul. Mm. Jag ska ju äta mat och jag ska dricka vin, jag förhoppningsvis blir lite full liksom. Då vill jag kunna ha en lättsam jargong med de som serverar mig. Jag vill inte att de står och stelt presenterar maten exakt likadant för mig som de gör för varje bord.
Men här handlar det verkligen om att känna av gästen.
För jag misstänker att de ska vara lyhörda.
Det är inte alla som vill ha det skämtsamt när de lägger jättemycket pengar på en fin krog.
Nej, jag tror inte heller. Men jag vill inte ha liksom så här skämtsamt. Utan jag vill bara kunna ha en rapport med den som... Jag vill ha en kvick, ett utbyte av meningar som är kvickt.
Men där måste man ju, för matbaren till exempel som jag pratade om tidigare är ju den sortens krog som har service som är väldigt lyhört, som snappar upp och gärna står och skämtar. Men det måste ju även dit komma det här äldre paret som
absolut
fortfarande pratar om, kommer du ihåg när vi var på restaurang 1993?
Det gör det ju på alla restauranger och jag tror att som du säger, lyhördheten är jätteviktig. Men vi var på Lavendom och det var stor konferens och det var ju liksom, jag satt i bords med två andra kockar. Magnus Ek satt bredvid mig på ett annat bord. Grant Ackats satt på min andra sida. Så det var liksom en restaurang full med kockar. Det var den längsta middagen jag varit på hela mitt liv. Det
har jag också varit där, den
timmar.
Extremt lång.
Jag höll på att dö. För det första kan inte jag sitta still mer än i 3 timmar. Det är min maxgräns. Och då ska jag vara rätt så full för att jag ska klara av det också. Vinpåfyllningar kom jättelångsamt. Och vår servitör, det spelar ingen roll vad jag sa. Han tyckte att jag var så oskärmig och han liksom... Nej, han var verkligen så här superstel, du vet. Varenda gång jag sa någonting så var han, liksom, svarade han bara med så här: yes madam, du vet. Och jag bara kände så här,
det finns liksom inga... Du har ju lite svårt för det när man säger madam till dig.
Ja, jag tycker det är jättejobbigt. Och jättekonstigt.
Från nu ska jag bara säga madam till
dig. Ja, jag vet, det kommer alla göra nu. Jag tycker att det är jättesvårt. Och sen du vet, jag tycker inte om desserter. Det vet ju inte restauranger. Så att de får ju servera hur många desserter de vill, det kan inte jag säga. Men du vet, på Lavendom så är det så här 7 dessertserveringar. Så till slut så sa jag bara så här, kan jag få en kaffe? We would bring you coffee after dessert, madam. Okej, okay, jag kommer ge bort alla mina desserter till min bordsgranne. Kan jag få en kaffe och ett sprit liksom? Jag vill inte äta det här. Och jag tycker inte att man är svår då som gäst. Jag tycker bara att där måste man ju se att antingen så är hon jättemätt och orkar inte. Hon behöver liksom en pick-me-up. Hon har suttit i 5 timmar. Ge henne en kaffe för helvete så att hon inte somnar med bordet. Men det var liksom ingen sån lyhördhet och de har ändå 3 stjärnor.
Fan, nu är vi där vi pratade om i början. Vi pratar om serviceupplevelse, vi pratar om Osteria Francescana, La Vendome och matbaren. Kan vi inte komma på några bra eller dåliga serviceupplevelser på krogar som inte tar 3-5 timmar och kostar flera tusen?
Jo, absolut. Ja, massor. Alltså, men jag vill ha en sån. Oftast helst inte på 3 stjärnet längre. Det var ju tvungen att gå dit för jobb.
Stackare.
Ja, mitt liv är så hårt. Jag fattar inte det. Jag tycker att de bästa serviceupplevelserna har man oftast på krogar som kanske inte är superfin krogar.
Mm. Mm. Nu måste jag bara få, för nu kom jag på en sak. Och det, nu måste Fredrik också få vara med här i den här diskussionen. Mm. Alltså, i Japan. Det är ju så fantastiskt när man går ut och äter. Vårt favoritämne
i den här podden.
Ja. Och det är ju lite förvånande. I början när man kommer så blir man ju lite, de är ju extremt artiga. Och det spelar liksom ingen roll vilken restaurang du går på. Och vad det är för nivå eller vad man ska säga. Men vad som är så häftigt, det är att efter du har ätit, och om du har fått en liten kontakt med kocken på något sätt, då följer han med dig ut när du ska gå.
Jag tror att skulle säga, då, jag alltid, tror att då följer han med dig hem.
Nej, så kul ska vi inte ha.
Hur mycket dricksar du egentligen?
Ja, man kan fråga sig, man dricksar faktiskt
inte
i Japan.
Vi gillar inte dricksa.
Nej. Inte alls.
Ja, nej, du får lyssna inte på vår första podd.
Ja, nej, man dricksar inte där.
Okej, okay, jag lovar.
Ja, då skämmer man ut sig om man dricksar. Men de följer med ut. Och sen så står de och bugar tills man försvinner ur sikte helt enkelt.
Så, men det är alltid någon som följer med, även om det inte är kocken.
Ja, det kanske är så. Ja.
Precis.
Men förlåt, på vilken nivå? Det kan inte vara så på varenda turistfälla.
Inte alla, men så det behöver inte vara...
Nej,
men
McDonald's?
Nej, inte McDonald's. Nej. Men jag går inte på McDonald's. Ja.
Vi äter inte på McDonald's.
Det är fortfarande kvar på 3 stjärniga krogar. Alltså.
Nej, absolut inte. Nej, absolut det kan inte vara bara en vanlig... absolut. Mm. Och då står de där, det är så himla häftigt. Och så första gången blir man helt chockad. Jag tänkte, ska han inte gå in så? Man vinkar så här. Och han vinkar tillbaka. Eller hon då, eller om det. Och så går man lite till och så vinkar man. Och så vinkar de. Och sen så bara tänker nej, nu måste vi... Man får ju inte stanna och börja diskutera var ska vi gå och så här, för då kommer de ju aldrig kunna gå in.
Mm. Ja, precis. Däremot i Japan så är det ju verkligen inte skämt stämning. Det är snarare... väldigt, väldigt artigt.
Och... Jag menar inte att det ska vara skämt. Alltså, jag vill bara ha någon.
Nej, men jag förstår vad du menar, men inte ens det.
Pratar med mig. Jag känner mig så missförstådd nu.
Ja, yeah, I understand, madam.
Ja, men det är kanske mer... Där
är det inget prat. Alltså, så här, att man...
Men Fredrik, jag tycker att du får inte berätta om din bästa serviceupplevelse i Japan.
Nej, jag förstår det.
Nej, du får ta något annat, för att det verkar som alla serviceupplevelser är så himla bra i Japan, så det är så här orättvist.
Allting är så bra i Japan.
Allting är så bra i Japan.
Ja, den är... Flytta dit då.
Jag gjorde det.
Fredrik har ju faktiskt bott där.
Ja, faktiskt.
Och pendlar fortfarande. Nej, men jag tycker generellt sett att man ska känna sig som man är en stammis första gången. Det tycker jag är bra service.
Ja.
När man känner sig jättevälkommen.
Det är jättebra poäng tycker jag.
Jag har ett minne från en av mina så här vanliga italienska favoriter i New York som heter Perla. Jag vet inte om ni känner till den. Och första gången jag var där så hon, värdinnan, det var som att jag hade känt henne, alltså att jag bodde där och att det var min kvarterskrog. Och då är resten av kvällen klar liksom, tycker jag.
Och det är det bästa som finns, att man känner sig sedd.
Precis. Exakt.
På en gång. Och jag tror att det med bemötande, det är en annan poäng också som jag tycker är så viktigt. Och det tycker jag kan vara lite dåligt på svenska krogar ibland. Att man står gärna vid en pulpet och tittar ner eller är på telefon.
Men bara är det något särskilt för svenska krogar?
Eller kanske det inte är, det kanske jag var taskig. Jag tar tillbaka det.
Men fast lite grann.
Ja, men jag tror att det ibland så är vi dåliga på att se människor och se vad de behöver. Att de behöver bli sedda. Och det behovet finns hos alla. Och kan man tillgodose det på en restaurang, då tycker jag att man har lyckats. Precis som du säger Fredrik, att blir man sedd så fort man går in i dörren. Och man behöver kanske inte få hjälp på en gång. Men bara man får ögonkontakt, ett leende, en vinkning...
och en uppdatering.
Då är det okej. Okay. Alltså, jag kommer strax. Exakt. Eller du vet, vad som helst.
Jag håller stå faktiskt där. Inte med. Jag tycker att vi i Sverige, eller vi säger jag som har med och jobbat.
Ja, men nu är det jag som bestämmer.
Nej.
Nej, jag skojar bara.
Nej, men jag tycker att svenska krogar är bättre på det än exempelvis sydeuropeiska krogar. Som det är lätt att jämföra med. Där det oftare är, man följer ett protokoll, man har ett manus, att man inte känner av gästen. Varken i, jag struntar ju i om bemötandet är trevligt så länge som det inte känns genuint. Och jag tycker att svenska krogar, åtminstone på den lite, inte nödvändigtvis missionärkrogar, men på bättre svenska krogar, att vi är duktigare på det. Att det känns lite mer genuint.
Det är bra, det är en eloge till vår servicebransch.
Ja, jag kan tänka mig att jag har börjat de senaste åren, men det är också då som jag har börjat gå på bättre krogar.
Mm.
Jag har en fråga angående restauranger här i våran stad, Stockholm. Det känns som att om man visar att man, det känns så, jag upplever det som om man gör ifrån sig en känsla av att man är med i matchen själv, så får man bättre service.
Mm.
Att det är lite, jag ska inte säga ordet snobbigt, men det känns som att de möter upp mer om man,
jag håller med helt och hållet. Helt. Och vilket jag också brukar utnyttja.
Mm.
Genom, jag kan inte särskilt mycket om varken mat eller dryck. Men jag brukar kunna tillräckligt för att kunna droppa en sak och ställa en fråga.
Precis.
Och då gör jag ofta en poäng när jag går på en ny krog där det är, som inte känner mig. Att jag ställer den där frågan som visar att jag faktiskt vet vad jag pratar om.
Mm.
Och då brukar också servicen hoppa upp ett snäpp.
Men det handlar också om att vi i servicebranschen tycker att det är kul när gäster är engagerade.
Ja.
Så att det är ju klart att det gör jättemycket.
Det är inte elitism, det är bara att trivas på jobbet, menar du?
Nej. Alltså det är så himla roligt när en gäst kan vara engagerad på ett positivt sätt. Inte vara en besserwisser eller försöka sätta sig ovanpå någon och bevisa att man kan allt. Utan bara den här glädjen över att vara ute och äta och vilja veta var den här löken kommer ifrån eller vill att man ska berätta på ett bra sätt. Det är ju en väldigt positiv känsla när man jobbar i service.
Det där är min favoritsak att göra. Min matkunskap sträcker sig till att jag hittar en grej, snör in på den och sen gör jag den perfekt.
Jag frågar då, är det här köttet sous vide eller?
Ja, nej men alltså där, till exempel så brukar jag, så ofta jag kan, sätta mig i köket på AG. Och så står jag och tittar hela tiden på hur kockarna jobbar och så lär jag mig och plockar upp det de gör med köttet. På Mäster Anders, de gånger som jag är där, så sitter jag alltid vid bord 51. För då sitter du i luckan och tittar på köket och kan prata med kockarna. Och sen plockar jag upp en liten sak från varje krog som är duktiga på kött och ställer frågor hela tiden. Och sen så lär jag mig, så går jag hem och testar.
Mm.
Så du Tove sa i början att du ställde frågor, det verkade som att det var professionellt intresse. Jag ställer dem av ren privat intresse. Jag vill lära mig hur jag ska göra. Och då ställer jag frågor om hur har ni gjort med den här potatisen? Hur kan jag kopiera det? Vad ska jag göra när jag kommer hem för att få till det? Sen blir det ju väldigt sällan lika bra. Den här sillrätten på matbaren har jag fått kopiera 100 gånger och ställt 1000 frågor om. Jag får ju aldrig någonsin till den. Det blir inte lika gott. Men jag tycker det är roligt att ställa frågor som jag faktiskt har någon nytta av. Jag skriver inte om mat.
Jag tror att vi också, även om vi jobbar med mat, så ställer vi också frågor.
Ja, för att vi är nyfikna.
Ja, personliga. Så jag slutar ju aldrig fråga om saker. Jag tycker att det är jätteroligt. Jag slutar ju aldrig lära mig heller. Men, och det är ju också bra service när man kan ge det. Men jag för att sammanfatta lite grann, för att vi börjar bli en väldigt, väldigt lång podd.
Men det är så mycket att säga.
Vi har pratat lite om service, men jag tycker ju att det viktigaste för mig är lyhördhet och en lättsamhet. Men också, som du sa, att det finns en enorm kunskap som man inte behöver visa. Att man vet, man känner att den finns där. Om jag skulle behöva fråga någonting så finns det ett svar. Och sen att servicen är så pass säker på vad restaurangen vill åstadkomma. Att alla, det känns som alla jobbar för samma sak. Det tycker jag är viktigt.
Jag skulle vilja ta upp en sak, och det tänkte jag nu, speciellt när du sitter här och vi diskuterar kring det. Det finns en fråga som ofta kommer när man är ute och äter. Och det är, var det bra? Smakade maten bra? Och då undrar jag, om man då inte bryr sig om svaret, varför ställer man frågan?
Men jag tycker att det är fel att fråga det också. Jag tycker ju inte att man ska fråga det. Och vi har ju faktiskt diskuterat det här många gånger, jag och Mattias, att man ska inte fråga det, för att vi vet ju att den maten, nu jobbar inte jag på restaurang längre, men när jag gjorde det så visste man ju att den maten man serverar var bra och att den var god. Varför ska vi ställa frågan om det? Istället kan man ju fråga, mår ni bra? Har ni det bra? Behöver ni någonting?
Håller med.
Istället för att fråga...
Dessutom får man väl oerhört sällan ett ärligt svar om man frågar om maten.
Ja, men ibland så jag har ju svarat någon gång att det inte har varit bra. Och då,
jo, men inte, och då, det har ju också, de bara men inte vi lite unika där.
Jaha, säger de bara. Så går de.
Ja.
Men så här då, är det någon skillnad på att fråga det precis efter service så att man kan göra någonting åt det? Smakar det bra? Det är ju en väsentlig skillnad än om man får frågan när man ska gå hem.
Jo, absolut. Men jag tror bara att det är så, man försätter sig i en risksituation när man frågar det. Och man kan också försätta sig i att dels göra kanske en gäst obekväm som inte är bekväm med att säga att det inte var gott. Och väljer man då istället att inte ställa den frågan så får gästen själv säga till om det var någonting som de är missnöjda med. Och då får man hoppas att de gör det. Men jag tycker inte att man ska fråga det.
Brukar folk, nu tror jag att vi i det här rummet är kanske inte medelsvensson på restaurangbesök. Men jag upplever ju att de gånger som jag är ute med vänner som inte är i matbranschen och säger till om maten, jag tycker att någonting inte är tillräckligt bra, att de tycker att jag är jättejobbig. Jag är pinsam. Hur kan du säga så där? Varför säger du inte bara att det smakar bra? Måste du hålla på och prata med
personalen? Men det tror jag är jättenormalt att folk känner att de inte vill skicka tillbaka mat eller... Vi hade ju den här diskussionen när vi var ute och åt för inte så jättelänge sedan. Då sa du att det här är oätbart, sa du.
Ja.
Och jag måste säga till. Och jag sa, gör inte det för det är ingen idé. Det kommer inte förändra någonting och det kommer inte förändra vår upplevelse. Och jag tror inte att jag hade gjort det heller.
Och det gjorde vi faktiskt inte då
heller. Nej, och då sa vi faktiskt ingenting.
Nej, det gjorde vi inte.
Nej, det gjorde vi inte heller.
Nej, det gjorde vi inte.
Men det var oätligt.
Vi sa, oj, vad vi var så mätta, vi orkade
ja,
inte så.
Ja, vi var... Ja, jag vet.
Var var det här?
Nej, det tänker jag inte säga. Men det var inte gott. Någonting, tyvärr.
Nej.
Och det kan också vara sådär, då får man också tänka så här. Eller det kan man inte tänka. Jag tänker alltid så här, jag kan mat. Jag vet bäst. Det här är inte bra mat. Det är inte gjort på ett bra sätt. Jag använder för mycket sesamolja i någonting. Du vet, proportionerna är helt fel. Men om jag säger det, vad åstadkommer jag? Är det någon som lyssnar på det och förändrar det? Eller har jag bara liksom... förstört våran upplevelse för kvällen. Det är väldigt svår sits. Jag kan tycka att om mitt kött kommer in och jag har beställt medium rare, som jag avskyr när det är medium eller uppåt, och det inte är det, då säger jag till.
Det har jag gjort några gånger och fått veta från köket att jag har fel. Och det, apropå intelligent service, det har verkligen inte varit medium rare.
Nej.
Det kan ju, nu skiljer ju sig medium rare tyvärr mellan olika länder. Vad medium rare faktiskt betyder. Och jag är gift med en fransyska. Så min syn på medium rare är möjligtvis lite annorlunda än i... Jag hittar på nu. Texas kanske. Grilla sitt kött lite hårdare. Men när man säger till om att man vill ha köttet tillagat på ett visst sätt. Får tillbaka det. Säger till men får veta att man har fel. Då tycker jag att det handlar om ointelligent service, att inte känna av gästen, och de skulle vinna så mycket mer på att faktiskt bara
göra om det, absolut. Sen gillar jag när man är på restaurang och så säger de så här, vi har lamm på menyn ikväll och kocken föredrar att servera det medium rare. Det är rekommenderat att vi serverar det medium till exempel. Och det tycker jag är bra service, för att då handlar det om att saker och ting ska serveras till den ultimata temperaturen eller man ska få fram ultimat smak på någonting. Om en gäst då väljer att säga nej, jag vill ha det medium well, då är det gästen själv som väljer att förstöra det. Liksom, då får man
inte är så kinkig är väl det nästan alltid det bästa svaret. Hur vill du ha ditt kött som kocken rekommenderar?
Ja.
Det svarar jag alltid, men det är ju också för att jag vill ha det som kocken rekommenderar. Jag är inte så blödig när det gäller blod.
Och jag tror ju att bra service också handlar ju om att göra det man gör bäst på restaurangen. Har man inte crème brûlée på sin meny och gästen ber om crème brûlée och han vet ju att det finns ägg och saker i köket, då ska man nog inte göra en crème brûlée, för att man måste också hålla sig inom ramen för det man kan göra.
Har det här hänt?
Det har hänt.
Det är väldigt roligt.
Det är väldigt roligt.
Men ni har ju ägg i köket.
Och en ugn.
Hur svårt kan det vara?
Brännaren är trasig.
Ja, precis. Tyvärr, vi har ingen brännare. Vi också snabbt brukar vi avsluta med att berätta någonting roligt som har hänt eller ska hända eller någonting vi har upplevt som är spännande. Är det någon som har någonting att vill dela med sig? Fredrik, har du någonting jätteroligt? Har du spelat in någon fantastisk låt eller vad har hänt i ditt liv?
Ja, jag jobbar så hårt hela tiden.
Ja, jag
kanske inget som jag Nej. Kan yttra just nu. Nej. Men det kommer komma väldigt speciella och roliga saker.
Ja,
men
kommer vi få lyssna när micken är avstängd?
Kanske.
Oh.
Vi får se.
Men kanske Fredrik berättar en annan gång. Erik, har du någonting att se fram emot eller upplevt någonting som är fantastiskt?
Och jag behöver tips dessutom.
Okay.
Jag har ju precis fått mitt första barn.
Grattis.
Tack. En helt fantastisk liten son som ser mycket, mycket smartare ut än vad jag är. Vilket båda gott. Det som är roligt just precis nu är att det är dags för hans första smakportioner förutom bröstmjölk. Och då vill ju jag att det här ska vara något speciellt. Därför att jag vill liksom bygga en story kring den här första smaken. Ni förstår hur jag tänker här.
Jo,
att han om 20 år när han jobbar på toppkrog eller går på toppkrog vet att hans första smakportion var vadå? Så det är inte vit alba, tryffel, potatis, puré, det är bara tråkigt.
Han kommer inte komma ihåg det ändå.
Nej, men jag kommer ju berätta det för honom. Och han kommer få med sig det här och det kommer liksom sätta någon form av ribba. En story. Vad ska vara det första som han får äta?
Jag vet ju att jag gav min systerson potatismos med bröstmjölk i. Så det är ju hans första smakminne liksom.
Det var i och för sig väldigt roligt. Och vit alba, tryffel.
Ja, vi kan låtsas att det var det. Ja, absolut. Bröstmjölk, albatryffel och potatis fick han äta.
Jag gillar. Bimjölk.
Så det kan jag tipsa om.
Ja, bra, tack.
Ja, bra.
Mm. Jag, du frågar mig, jag har faktiskt ingen aning.
Nej.
Det första jag kommer tänka på var majs.
Majs.
Det är gott. Barn gillar majs.
Och så riktigt fin, söt majs.
Precis.
Ja. Med
precis.
En bit.
Eller och jag gillar majs. Alla gillar majs. Det är kul.
Majs.
Ja.
Majs är bra.
Ja, jag tycker det. Mm. Och så lite bröstmjölk också då kanske idag.
Kanske en polenta då med bröstmjölk.
Ja, varför inte? Jättebra. Milt och gott.
Mm.
Ja, vi ser fram emot att höra Erikssons reaktioner.
Erikssons första smakminne.
Ja, det blir jättebra.
Det kommer bli något helt annat. Du kommer komma på någonting. Jag lovar dig. Du bara vaknar upp och så har du.
Springer ut i köket klockan 3:30 på natten och tvångsmatar honom.
Du måste lov att berätta bara vad det blir så.
Ja, det ska jag göra.
Ja, så då Erik ser fram emot det. Vad ser du fram emot, Tove? Eller har det hänt någonting som har varit roligt? Nej.
Jo, fantastiskt. Ja. Jag vet inte, ska jag ta det nu kanske?
Ta.
Jag var på gastrologik åt.
Jag läste om det, vad roligt det var. Jag dit nu.
Och det var, jag har inte varit där på 2 år. Och när jag kände, jag undrar egentligen lite grann, har det hänt någonting där? Och de jobbar ju med råvaror i säsong och det känns ju ändå som vi har ätit en del. Och jag har varit där flera gånger och ätit.
Mm.
Men jag var positivt överraskad. Jag blev jätteglad. Det var jätteroligt. Och,
det är bra.
Mm. Bra,
det är kul att
det
har blivit amerikanska ministras favoritkrog nu.
Mm. Jag sa det, eller?
Ja, John Kerry var där häromdagen. Hillary var ju där också. Mm. När hon var, det kanske är helt enkelt utrikesministrarnas favoritkrog.
Kanske är det.
Så om man går dit och frågar snällt får man höra stories om hur det ligger snipers på taket runt omkring. Och om hur de på, gud vad heter det? Speceriet heter det, precis bredvid, lilla bakfickan. Där skulle Secret Service få äta. Mm. Problemet var att ryktet om att Secret Service fick god mat på speceriet samtidigt som Hillary åt på stora krogen spred sig, var på en hisklig massa svenska poliser kom dit och bara råkade vägarna förbi och trängde sig på. Så de fick servera 3-4 gånger så mycket mat som planerat och det vart ett totalt bombnedslag.
Gud vad roligt.
Så här, spillde ut dryck, det låg mat i hyllorna och poliserna var där och goffade i sig gratis mat. Det tyckte jag var roligt.
Härligt.
Väldigt roligt tycker jag också.
Ja.
Ska vi prata om vinet eller?
Ja, just det. Jag avslutar bara med
att... Jag tyckte det var jättegott.
Vad kul. Ett
slovensk vin. Och det är...
Vad skulle du servera det här till?
Jag åt en så fantastisk rätt när jag var på 108 i Köpenhamn för några veckor sedan. Marulk på ben med sojasmör. Det hade varit klockrent. Vi drack faktiskt någonting liknande till det också. Och det hade varit fantastiskt till här. Det var så gott att jag dog lite grann.
Du frågade ju innan så här, är det någon som har mutat oss med det här vinet? Mm. Men jag kan säga att så är det inte. Jag tror faktiskt inte ens, jag vet inte ens om det går att köpa. Så.
Jag vet inte heller faktiskt. Nej.
Så att,
får jag berätta en gullig historia? Eller är podden slut?
Nej, varsågod.
Berätta en, Erik ska avsluta med en gullig historia.
Ni får klippa bort den här, men jag får berätta i alla fall. Min frus lillebror, vad heter det? Svåger. Bodde hemma hos oss när vi var bortresta. Och jag sa, du får absolut ha vin i vinkylen, men du måste fråga mig så att du inte tar någonting jag inte vill att du tar. Sen gick vi och la oss. Klockan 2 på natten hade ett missat samtal. Vaknar upp på morgonen och ser att han har tagit en flaska som inte var dyr, men den går inte att få tag på. Det var sista flaskan, den går inte att hitta, och jag tyckte jättemycket om den. Så jag var rätt sur och ledsen. Tycker väldigt mycket om Benjamin, men den här gången gjorde han bort sig och fick höra det. Det här var ett halvår sedan. Häromdagen fyllde jag år. Igår så kom Benjamin hem med ett paket. Och nu börjar ni förstå vart det här lutar. Då har killen först letat runt på alla systembolag. Det går inte att hitta. Sen har han börjat googla. Och Benjamin är inte i matbranschen. Jag tror inte att han är särskilt van vid att köpa vin. Men han hittar den på nätet och beställer 2 flaskor. En som kompensation för den han tog. Och en som födelsedagspresent från England. Och ger mig det här vinet. En Etna Rosso Tenuta. Det låter som att jag är sponsrad, det är jag inte. Det var verkligen supergulligt.
Det var fint.
Jag är glad.
Det var en bra historia. Och som vanligt så kan ni ju lyssna på podden. Och om ni har några frågor eller tankar så får ni jättegärna mejla oss på kontakt@tovedaniela.com och kontakt med C. Så,
contact.
Yes, gärna ta del av era servicetankar och idéer och upplevelser. Och det tycker vi bara är kul. Ska vi tacka för oss? Tack Fredrik, som vanligt, för att vi får vara i din studio. Tack Erik för att du kom.
Tack för att du fick.
Tack Tove för att du är här med mig.
Och tack Daniela för att du är här också.
Tack, trevligt. Vi hörs. Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.